og levende vei gjennom forhenget, Herre, like inn I det aller helligste, Herre. Og Herre, takk at vi må komme inn for din trone nå, Herre. For vi priser deg for din godhet imot oss, Herre. Takk, Jesus. Far I himmelen, jeg ber for hver og en som kommet hit I kveld, Herre. Takk, Far, at du har fredstanker, du har framtid, og du har håp, Gud, for hver og en av oss, Herre. Og ber om at du skal styrke, Far, trøste, Herre, lege, Herre, omslutte hver og en av oss, Far, I Jesu navn, Herre. Så takker jeg, Hellige Ånd, for at du åpner ordet for oss, Herre. Du åpner skriftene, Herre. For når ditt ord åpner seg, Herre, da gir det lys. Takk for det, Herre. I kveld, Fader Gud. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Takk skal dere ha. Vær så god sitt. Takk, Jesus. Vi som jeg har sagt tidligere her, veldig takknemlige for å få lov til å være sammen med dere som menigheter her i området og I denne konferanse. Det jo 10 ulike menigheter. Jeg skulle tatt det på rams, men det har jeg ikke lært meg dem utenatt. Men det 10 ulike menigheter som står sammen med oss, og det vi veldig takknemlige for. Jeg skal ikke legge skjul på det, at det ligger oss på hjertet, at Bibelens budskap om Israel og det jødiske folket ikke bare skal være et tema for spesielt interesserte, men at det skal være noe som finnes midt I menigheten, midt I forsamlingen. Halleluja, for det Gud bygger, det menigheter. Han bygger sitt rike, hans rike utbres gjennom lokale menigheter her I verden. Halleluja. Og derfor det sånn at det som med å forandre, det Guds ord. Og Bibelen, når den blir forkynt, så det sånn at troen, den kommer av forkynnelsen. Og hvis det slik I våre menigheter, at Israel, nei, det snakker vi ikke noe om. Ja, da kommer det ikke noe tro på området heller. Det kommer ikke noe oppenbaring på området heller, hvis ikke du gransker selv. Og det det mange som dessverre ikke gjør. Så derfor så må vi preke hva Bibelen sier. Og vi må jo spørre spørsmålet. Hvis det sånn, at menigheten min ikke, eller menighetene våre ikke preker om Israel, da spørsmålet, hvorfor det? Det fordi at, fordi at Bibelen ikke sier noe om Israel? Nei, sånn det ikke. For Bibelen sier mye. Men det fordi at det mangel. I stor grad så det mangel på innsikt og forståelse av hva dette egentlig handler om. Av hva dette folket, det jødiske folket, vår nasjon Israel, egentlig handler om. Og da det bare en ting å gjøre. Det å preke på. Og det som herlig, det jeg jobbet I ambassaden I 20 år, det året her. I november så har det blitt 20 år. Men jeg har aldri opplevd så mange åpne dører blant pastor og ledere rundt omkring I landet vårt, som vi gjør I disse dager. Og det I håp. Ikke at dørene åpne for oss, men for ordet som Bibelen har og om dette folket. Så tusen takk til alle menighetene I området her, som har sagt seg villige til å stå med oss i denne konferansen. Halleluja. Skal vi se om vi får opp en PowerPoint på skjermen her? Så skal vi ta så... Vi kjører den fra opp på veggen.
Du gjør det?
Ja, jeg gikk på veggen, men opp på scenen her. Skal vi se her. Om vi får automatikken I gang. Kommer det nå, folkens? Så skal vi da dele om Israel. Halleluja. Og det første jeg vil si, det å referere hva Jesus sier I Matteus kapittel 16 og vers 18. Der sier Jesus, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Jesus sier, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og det veldig godt for hver og en av oss som står I ledelse I en menighet, at det ikke pastoren som bygger menigheten. Det ikke lederskapet som bygger menigheten. Det ikke kirkesamfunnet som bygger menigheten. Det Jesus som bygger sin menighet. Han bygger ikke en klubb, han bygger ikke en forening, men det han's legeme. Halleluja. Och var enkelt så är du och jag lemmer på det legeme. Och han, Kristus Jesus, Messias, han är hode på kroppen. Halleluja! Och vad är det så då? Jo, Gud står bak sin menighet. Menigheten är en ordning, en institution, instiftet av Gud. På samma måte som Gud står bak nationen Israel, så står han också bak menigheten. Halleluja! Det var inte apostlarna som fant upp menigheten. Det är inte paven. Eller någon i Rom som har funnit upp menigheten. Men det är Jesus som bygger sin menighet. Ja, jag tror vi får bara ta det manuellt här. Jesus säger också i Lukas kapitel 10 vers 2 att hösten är i sannhet stor, men arbetarna är få. Be därför höstens herre att han vill driva arbetare ut till sin höst. Lukas kapitel 10 och vers 2. Här säger Jesus att det är han, det är Gud, som är herre över hösten. Är inte det härligt? Vem är hösten? Vad är hösten? Jo, det är alla människorna som ska bringas in och räddas för evigheten. Essensen av evangeliet, Guds frälsningsplan för att rädda en förtappt mänsklighet. Och hösten är det Gud som rår över. Jag syns det är härligt. Hösten där ute, den är inte liten. Hösten i Skien, Porsgrunn i Grönland, den är inte liten, den är stor. Jesus säger att hösten är stor och den är moden. Och Jesus säger, be höstens herre att han vill driva arbetare ut i sin höst. Han är herre över hösten. Bibeln säger ändå att han dröjer med att komma tillbaka. För han vill att så många som möjligt ska bli frälst. Halleluja. Så han bygger sin menighet. Han är herre över hösten. Och så säger Jesus i Johannes kapitel 4 och vers 22. Frälsen kommer från judarna. Och du ser att hvis du ser i Guds rike, så ser du att talet 3 ofta går igen. Det är fadern, sönnen och den helige ande. I templet så var det förgården, det helige och det allra heligaste. Människor, ånd, själ och kropp. Och hvis du ser här i världen, det Gud arbetar med, det är menigheten, det är hösten och det är det judiska folket. Och hvis jag ska ta en riktig rekkefølge på det, så är det det judiska folket. Och så är det menigheten. Och så är det hösten som ska nås. Allt handlar om en ting. Ett mål. Och det är att Gud genom historien vill samla in en familje av människor från alla stammar, från alla tungomål, som ska vara samman med han för all evighet. För du vet att utan Gud, utan Jesus, så är vi fortapt allesammen. Inte för imorgon, inte liksom för de nästa 100 åren, men för tid och evighet. Vad är död? Vad är död? I Bibelns kontext är det adskillelse från Gud. Gud sa till Adam och Eva att hvis de spiser detta trä, kunskapens trä, så ska de dö. Men de dödde inte fysiskt, men de blev adskilt från Gud. Och ett människa som inte har kommit in i relation med Gud, dens ånd är död. Men tack Jesus, Gud grep in i evigheten. Halleluja. In i världens historien. För att rädda oss ut. Som jag säger, inte bara liksom för nästa år och för nästa resten av livet, men för hela evigheten. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbarna, för att var den som tror på han inte ska gå förtappt, men ha evig liv. Det är kärnan i hela frälsningsverket. Det är essensen av vad menighet handlar om. Det är essensen av vad Israel handlar om. Det är essensen av inhöstningen handlar om. Icke förtapelse, men evig liv. Halleluja. Och du kan gärna säga tack och lov för det att vi, Gud, har fritt oss ut från mörkets makt och satt oss över i hans älskade söns rike. Halleluja. Är inte det fantastiskt? Hvis du ser rundt omkring deg, nå setter jeg foten opp her, for jeg må knytte skoen min. Knytte bissa mi. Men hvis du ser på verden I dag, så det rystelser og skakning over hele fjøla. Si til naboen din, det sant. Nå kan du si til andre naboen din, det sant. Over hele fjøla, så skaker det. Når jeg var tenåring, så var det perestroika og glasnost I verden. Det var forventning, og det var håp om nedrustning, og den kalde krigen gikk over, og det var liksom blomstring rundt omkring I verden. Sånn det ikke I dag. I løpet av få år, så det som om det, jeg skal ikke si at det seiler opp til et ragnarokk, men for vi prekker ikke frykt. Vi frykter ikke for dagen I morgen. Vi gjør som den gode hustru. Koker kaffe? Nei, det tror jeg. Hva gjør den gode hustru? Hun ler mot de kommende dager. Du skjønner, det kan du også gjøre. Hvis du har vært på møte hvor man preker om endetiden, og så går man redd ut igjen, da har du hørt feil budskap, kjære venn. Og I hvert fall I feil ånd. Vi frykter ikke for dagene som kommer. Men hvis du ser på verden I dag, så ser du at det konflikt. Det raser egentlig. I løpet av kort tid så seiler ting opp som ingen har sett for seg. Det var ingen statsvitere, ingen journalister, ingen politikere som sa at for kort tid tilbake at ja, nå kommer Russland til å okkupere Krimhalvøya. Nei, ingen så det. Plutselig så skjedde det. Men tenk på det, midt I de tingene som skjer, så kan vi le mot de kommende dagene. Fordi han som vår frelser I dag, han vår frelser I morgen også. Det som ligger der fremme, Gud der også. Jeg husker en gang jeg satt I en telefon, så skal jeg ringe ned til å være redaktør. Og det var litt sånn tension-greier, jeg husker ikke helt hva det handlet om. Og så sa jeg, Gud, takk at du hjelper nå. Og så I det jeg skulle slå nummeret, så sa operaten Helion, sa til meg, at jeg også der. Altså på andre siden av telefonlinja. Sånn Gud. Han trofast. Og han med oss alle dager. Så han bygger sin menighet. Han høstens herre. Og frelsen kommer fra jøden. Og hvis vi går videre til neste innslag her. Så skal vi, ja. Du ser, jeg går helt tilbake til begynnelsen. Der. Han Israels, første sliden. Han Israels Gud. Han menighetens hode. Og han høstens herre. Disse tre, menighet, Israel og høsten, vevd sammen. På guddommelig vis I Guds frelsesplan. Halleluja. Vi går videre. Nå kan vi ta slides side nummer 2. Skal ta utgangspunkt I en historie. Ta utgangspunkt, jeg har holdt på lenge. Vi skal ta utgangspunkt I Ruths bok. Kapitel 1. Dere kjenner sikkert historien om Ruth. Og om Naomi og om Orpa. Og historien her jo Naomi. Hun var en jødisk kvinne som levde I Israel. Og så ble det hungersnød. I Israel. Og hun flyktet østover til Moab-området, til hedningene. Og der, hun hadde med seg mannen sin, hun hadde to sønner. Og disse to sønnene ble gift med lokale moabitiske kvinner. Og disse kvinner het altså da Ruth og Orpa. Og så gikk årene, og så døde mannen hennes, og så døde sønnene hennes. Og så kom tiden da hun hørte at nå var hungersnøden over I Israel, I hjemlandet, I løfteslandet. Og da bestemte hun seg for at nå skal jeg reise tilbake. Jeg skal reise tilbake til landet som Gud, løfteslandet som Gud har gitt oss. Tilbake til slekta. Og så sier hun til svigerdøtrene sine som levde sammen med henne. At nå får dere bli igjen her. Og det står I Ruths bok kapittel 1 vers 11. Men Naomi sa, vend tilbake mine døtre. Hvorfor vil dere dra med meg? Har jeg ennå sønner I mitt mors liv som kunne bli ektemenn for dere? Vend tilbake mine døtre. Gå, for jeg for gammel. Så hun nøder svigerdøtrene. Bli igjen. Få dere nye ektemenn. Stift familie på nytt. Og så står det I, vi kan gå videre til neste slide. I vers 14. Da brast de igjen I høylytt gråt. Orpa kysset sin svigermor. Farvel. Og det det siste du leser I Bibelen om Orpa. Du hører aldri noe mer om Orpa. Ingenting når du leser gjennom skriftene. Hun forsvinner ut i det store intet i historien, og ingen av oss vet hva som skjedde med Orpa. Så var det den andre svigerdatteren, nemlig Rut. Vi går videre til neste. Så står det, da i vers 14, da brast det igjen i høylytt gråt, Orpa kysset sin svigermor farvel, men Rut holdt seg til henne. Og hun sa, se din svigerinne har dratt tilbake til sitt folk og til sine guder, vend også du tilbake og følg din svigerinne. Men Rut sa, be meg ikke om å forlate deg, eller om å vende tilbake, så jeg ikke lenger følger etter deg. For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø. Og der vil jeg bli gravlagt. Må Herren ramme meg, både nå og siden. Om noe annet enn døden skiller deg og meg. Da Naomi så at hun var fast bestemt på å gå med henne, holdt hun opp med å snakke til henne. Her ser du at disse to svigerdøtrene, det var noe i deres hjerter som var forskjellig. Begge var sikkert hyggelige. Begge var sikkert hjelpsomme. Begge var helt sikkert hånd om svigermora si. Men det var allikevel noe som var forskjellig. I hjertet til Rut og hjertet til Orpa. Orpa sa farvel, og vi hører ikke noe mer. Men Rut, hun kom med en helt annen bekjennelse. Hun sa at der du går, der vil jeg gå. Men så går hun lenger, og så sier du at ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Og du skjønner, på denne tiden, så sier Paulus i Efeserbrevet, dere, sier Paulus, om hedningene, som før var langt borte, utenfor Israels borgerskap, dere levde i mørke, uten håp og uten Gud. Og så sier han, dere har nå kommet nær gjennom Jesu blod. Men saken er at på den tiden her, så var hedninger, de var ikke noe håp for. De var utenfor Israels borgerskap. De kunne ikke komme inn i tempelet, når tempelet ble bygd. De kunne ikke komme inn i tabernaklet, i forgården. Nei, for hedningene var urene. Men Rut var en hedning som velsignet dette folket. Og du skjønner at det var et løfte som Gud tidligere hadde gitt til Abraham. Og Gud sa, jeg skal velsigne den som velsigner deg. Så du skjønner at når Rut bestemte seg for å velsigne ikke bare sin svigermor, men hennes folk, så var det et løfte fra himlen som trådte i kraft, som begynte å forandre Rut sin situasjon. Det ble helt forandrende for hennes liv, fordi hun valgte, i stedet for å gjøre som Orpa og gå sin vei, så valgte hun å komme nær. Og det som er fantastisk, nemlig, i den sammenhengen her, det er at Rut ble oldemor til kong David. Ja, ja, hva så? Ja, du skjønner, det er helt utenkelig at en hedning skulle bli oldemor til jødenes fremste konge. Han som skulle være et forbilde på Messias. Det var helt utenkelig. Du har lest historien før, så ja, jeg vet ikke sånn. Men du skjønner, du må forstå. Hvorfor ble det sånn? Jo, fordi Rut valgte å tro på dette folkets Gud. Rut valgte å velsigne dette folket. Og ikke bare ble hun oldemor til kong David. Hun fikk også plass i Jesus slektstavle. Og nå vet jeg at mange av oss, når vi leser slektstavlene, så er det liksom... Amen, nå er jeg ferdig med det. Men du vet, hvis du ser i Matteus kapittel 1, altså vi møter Rut igjen, i første kapitlet i evangeliet. Og der står det i kapittel 1 i Matteus og vers 5. Med Rahab. Det var også en annen hedningekvinne. Hæ? Det er derfor det er streket under, skjønner du. Det er fra Bibelen min det her. Med Rahab. Hvem var Rahab? Enda verre. Hun var prostituert. Ja, det er jo litt sånn hoderystende egentlig. Hun var en prostituert i Jeriko. Hun hadde en business i Jeriko. Som du og jeg har gjort sånn med. Fortsett med det. Gjør sånn. Hvis du kommer bort til noe sånt nå. Men du skjønner at hun var en kvinne. Rahab. Som valgte som hedning. Å velsigne jødene. Og du skjønner at det finnes et løfte. till detta folket som inte en institution står bak. Det är inte FN som säger det, de säger det i vart fall inte. Och det är inte EU som står bak, och det är inte kyrkornas världsråd som står bak. De står heller inte bak, det allt jag får säga. Men det är Gud som har gett ett löfte in i historien att den som välsigner detta folket, han vill jag välsigna. Och du ser att när Rahab bestämde sig att jag välsignar dessa, jag välsignar dessa, så trådde kraft, en himmelsk kraft som brakte välsignelse över Rahab. Det är ett mirakel att Rahab skulle vara Messias. Som hon var hore, hon var hedning, men hon valde att välsigna detta folket. Med Rahab blev Salmon far till Boas. Med Rut blev Boas far till Obed. Och Obed blev far till Isai. Och Isai blev far till David, kongen. Det är härligt det. Det är härligt det. För Gud gav ett löfte att jag ska välsigna den som välsignar dig. Idag så kallar vi döttrarna våra för Rut. Kan man få se här på en håndsoppräckning. Hur många av er har någon i släkta som heter Orpa? Ikke en. Det vi tänker på är Hurpa. Vi kallar barn döttrarna sina för Orpa. Men vi kallar döttrarna våra för Rut. Varför det? För hon var en kvinna, hon var en hedning som trodde Gud och välsignet det judiska folket. Halleluja. Spörsmålet är idag, vi som kristenhet, vi som menighet, ska vi vara som Rut eller ska vi vara som Orpa? Det är ett väldigt relevant spörsmål in i kristenheten idag. In i kristenheten idag. I kyrke Norge så är det ett relevant spörsmål. Ska vi vara som Rut eller ska vi vara som Orpa som går våra egna vägar? Mangelen på uppenbaring i Guds ord har öppnat dörren för ondskap i kyrkans möte med judarna. Kyrkan har varit präglad av finskap mot det judiska folk. Och för vi går vidare här så ska slå upp mig, kan du slå upp med mig just om där Bibeln i Romerbrevet kapitel 11. Paulus han undervisar om judarna i Romerbrevet kapitel 9, 10 och 11. Och när han skriver här, jag syns det är fantastiskt. I Romerne 11 vers 1 så säger Paulus, jag spör då, har Gud förkastat sitt folk? Och så svarar han, på ingen måte. Det är nästan som Paulus förnämmer vad som ska komma i kyrkan efter han. Så han ställer frågan helt uppenbart, har då Gud förkastat sitt folk? Och han svarar kontant, på ingen måte. Eller långt därifrån. Det är faktiskt det starkaste uttrycket i det nya testamentet. Jag studerat det, men jag vet att det är det starkaste uttrycket. Låt oss säga att det hade varit sån, är du gärn? Är du gal? På ingen måte, säger Paulus. Lika fullt har kristenheten förkynt genom erstattningsteologin lära som har gått ut på att judarna är förkastet som det folket som Gud uttalat dem till. Och så står det i vers 17, så säger Paulus, och om någon, säger han, av grenarna blev brukket av, och du som var av ett vilt oliventrä blev inpodet bland dem, och samman med dem fick del i roten och sävjen från oliventrä, så säger Paulus, så ros dig icke överför grenarna. Men när som du rosar dig, så husk att det är inte du som bär roten, men det är roten som bär dig. Du vill låta grenarna bli brukket av för att jag skulle bli podet in. Väl? Det står ju att vid deras fall är frälsen kommit till hedningarna. De blev brukket av för att du skulle bli podet in. Väl? Vid vantro blev de brukket av och du står inpodet vid tro. Men hör vad Paulus säger nu. Vær ikke hovmodig, men frykt. Og så går han enda lengre, så sier han, for om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Det er en dramatisk advarsel. Og i hvilken kontekst kommer denne advarselen? Når han underviser menigheten i Rom om det jødiske folket. Og hva er det han advarer mot? Han advarer mot en arroganse fra kirken mot det jødiske folket. Og når du kjenner historien i dag, eller for de som kjenner historien, hvordan kirken har behandlet dette folket, så treffer han spikeren midt i blink. Han advarer kirken som kommer etter ham. Menigheten, Kristi kropp. Ikke ros dere, folkens, overfor dette folket. Vær forsiktige hvordan du omtaler dette folket. Be careful, for Gud har en pakt med dem. Og de er brukket av nettopp for at du skal bli podet inn. Og da skulle ikke du være håndmodig, du skulle være takknemlig. For frelsen kommer fra jødene. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningefolkene. Som vi prekte om her i fjor, tror jeg, jødene sa nei til Jesus som Messias. Fordi at du skulle få muligheten til å si ja. Uten dette folket, så hadde det ikke vært noen menighet i verden i dag. Uten dette folket, så hadde det ikke vært noen kirke i dag. Jesus hadde ikke kommet. Sønn min Philip, jeg har 3 barn. Jeg har prinsesse Camilla på 8 år. Så er det min gode sønn og medarbeider Philip på 13 år. Og så er det Mikael danseren på 17 år. Ok? Philip, han er husgruppeleder. De har en veldig herlig husgruppe. Jeg tror alle i gruppa nå har døpt i den hellige ånd. Ja, de har møte med Gud og hverandre. Og i fjor sommer, da var han 12 år, så var han på en ungdomskonferanse. Og Philip, han har jo hørt pappaen sin. Og helt siden jeg begynte å be med barna mine om kvelden, hver kveld, hvis det ikke er kona min som ber, hver kveld, så er det flere ting vi ber for fast. Vi begynner alltid med å takke Gud for at han er god. Og så kommer vi alltid innom det jødiske folket. Vi ber for dem, og vi velsigner dem. For jeg vil at mine barn skal få noe i sine hjerter som gjør dem immune mot jødehat og antisemitisme som preger denne verden. Så Philip, han har jo hørt mye. Og så var Philip i en samtale med en, jeg er ikke sikker på om han var ungdomsleder. Han var i 20-årene. Og de snakket sammen. Og de snakket om vekkelse, ting, mirakler som de hadde hørt om, og så videre. Og plutselig så spør Philip, men hva tenker du om jødene og Israel? Og så ser denne unge mannen på han. Ja, sånn, litt sånn kontant. Ja, nå er det ikke det vi skal opptatt av. Nå er det at folk skal bli frelst, og menigheten skal bygges. Og så sier Philip, ja, nå må du jo huske på det da, sånn, at uten det folket her, så hadde ikke du hatt noen Bibel. Ikke hadde Jesus kommet heller. Vi hadde ikke blitt frelst. Du må huske på det da. Og så svarer denne unge mann litt brydd. Så sier, ja, da hadde Gud gjort det på en annen måte. Og så svarte Philip kontant, ja, nå gjorde han ikke det. Det er litt morsomt. Jeg synes det er litt morsomt. Jeg synes det er litt... Det var bra, Philip. Men det her er likevel noe i det her som ikke er rent i Guds øyne. Det finnes noe i det som jeg fortalte deg nå, og som egentlig finnes alt for mye rundt omkring, som Gud ikke har velbehag i. Og som, vet du hva, det er en synd. Og det finnes en medisin for synd her i verden. Og vet du hva det er? Omvendelse. Omvendelse. Hvorfor tror du? Og vi sier, ja, verden må omvende seg. Nei, vi må leve i omvendelse. Hvis du leser brevene i Johannes åpenbaring, majoriteten av brevene, så er det omvend deg. Omvendelse. Vet du hva? Omvendelse er et budskap til menigheten. Og når vi begynner å snakke om Israel og jødene, så det et område i kirken, i kristenheten, i menigheten, hvor Gud vil se omvendelse. Jeg vil ikke anklage noen, for det djevelen som en anklager. Så det ikke snakk om å anklage den eller de, eller sånn at vi enige og vi mot dem. Og så. Nei. For vi ønsker å se at Guds rike har framgang. Vi ønsker å se at menigheten i Norge vokser. Men det et symptom når menigheten ikke preker om Israel. Det et symptom når menigheten ikke ber for dette folket. Og det et symptom når man ikke økonomisk velsigner dette folket. Paulus sier i Romerbrevet 15, vers 27, vi står i gjeld til dem, og vi plikter å tjene dem med det timelige, sier han. Så det et symptom på noe som ikke velbehagelig for Gud, og som menigheten må ta et oppgjør med. Og det eneste oppgjøret vi kan ta, det å omvende oss fra denne egentlig arrogansen. Vi vet at noen, de har hørt, og de vet, men de står imot allikevel. Det kan ikke vi gjøre noe med. Men i mange, mange steder så er det en ignoranse. Det på en måte ikke uttalt arroganse. Men vi møter på det også. På fortalte meg fra en menighet. Fri menighet som snakker høyt om vekkelse. Ikke et ord om Israel her på en søndagsmøte. Hva er det? Det er en arroganse. Ikke mot ambassaden, langt derifra. Men mot det folket som har gitt verden evangeliet. Mot det folket som har gitt verden Guds ord. Mot det folket som Gud reiste opp for å redde deg og meg. Og for å reise opp menigheten. Jeg tror jeg delte det her i fjor, men vi kan ta det fort allikevel. Alle kirkefedrene var preget mer eller mindre av antisemitisme og jødehat. Johannes Krysostomos, som var en av de store kirkefedrene, han ledde i det 3. og 4. århundre etter Kristus, og han sa, synagogen er verre enn et bordell. Den er slingelens hule, demonens tempel, innviet til avguderiets kulter, et møtested for Kristi mordere, et hus verre enn en drikkebule, et tyvenes rede, et vandrerens hus, et skammens hvilested, djevelenes tilfluktssted, fortapelsens svelg og avgrunn. Av den grunn hater jeg synagogen, og jeg hater jødene av samme grunn. Og det Richard Booker som skriver dette i sin bok When the Cross Became a Sword. Reformasjonen, og nå går vi over tusen år senere. Hørte du hva jeg sa? Vi går over tusen år senere i kirkehistorien. Så kommer vi til reformasjonen. Problemet med reformasjonen, det var mye godt som vi takker Gud for ved reformasjonen. Vi takker Gud for at Martin Luther så at rettferdiggjørelse kommer med troen alene. Vi takker Gud for hans budskap om skriften alene. Ikke skriften og tradisjoner, men skriften alene. Det takker vi Gud for. Men dessverre så brakte ikke reformasjonen noen forandring når det gjaldt synet på jødene. Så denne Guds mann Martin Luther, som vi takker Gud for, han uttalte, altså, i 1542 og 1543 skrev han to hefter hvor han angrep jødene. Han foreslo at jødiske skoler og synagoger skulle brennes. At jødene skulle omplasseres til egne bosetninger eller ghettoer. Han hadde til hensikt å konfiskere all jødisk litteratur som han betraktet som blasfemisk. Han foreslo at jødene skulle nektes trygge reiseforhold for å forhindre spredning av jødedommen. Han anmodet om at all deres rikdom skulle tas fra dem og brukes til å hjelpe dem som nylig hadde konvertert til kristendommen. Luthers endelige uttalelse om jødene var, vi gjør feil ved ikke å utrydde dem. En sitat fra boken When the Cross Became a Sword. Nå fortelles det at Martin Luther på sitt dødsleie ba om tilgivelse for sitt forhold til det jødiske folk. Og det kan hende. Problemet var at budskapet hans kom til å fortsette å prege kirken. Ikke bare den katolske kirke, men også den lutherske kirke. Den reformerte kirke, de som var under reformasjonen. Hvordan er det mulig? Det folket som ga oss Bibelen,
som gav oss frälsen.
Frälsen kommer från judarna.
Dem har kyrkan förbannat.
Bokstavligt talat. Vi har förföljt dem.
Jag har fortalt det här på förmiddagen.
Det var ett möte i det som heter Fälleskommittén för Israel på Stortinget. Och där sitter också Ervin Kohn som är ledare för judarna i Norge, det mosaiska trossamfundet i Oslo. Så berättar han det att han växte upp i Romania. Och när han kom till Norge, när de kom till Norge, jag vet inte hur gammal han var då, så säger han: "Det var det första gången vi mötte kristna som var snille med oss." Och så berättar han vidare: "Under påsken, under de kristnas påskefeiring, då var det extra ille, säger han. Och slik har det varit upp genom århundradena. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Att de som har gett oss allt vi har fått egentligen, det har vi förkastat, det har vi tråkat på, och det har vi förföljt och ändå drept upp genom historien. Om vi inte har drept dem, så har vi varit tausa när de har blivit drept. Vi har tausa när de har blivit förföljt." Jag vill få preka om det. Jo, för att du ska förstå vad som är bakgrunden för det du ser i delar av kristenheten idag. Det är inte bara något som begynte i 1967 eller 1948 eller 1973. Det är en historia. Vår fienden har förfört Kristi kropp. Förfört menigheten. Och du skjønner att jødehatet, det är en antikrists ånd. Och kyrkan har blivit infiserad av denna ånd. För detta har inte om, detta handlar, det ger sig uttryck i teologi. Men det handlar egentligen om teologi. Det handlar om en ånd som får inflytelse själv i Kristi kropp och i menigheten. Och du ser att det går inte över av sig själv. Hvis du tror att det blir en förändring, nu lever vi i nya tider och det går av sig själv. Nej! Det går inte av sig själv. För detta är en andlig kamp som pågår. Men vi lever i tider av ändring. Det ska vara sagt. I nazistens propagandavis Der Stürmer kunde man läsa citat från Martin Luther. Men tack och lov. Tack och lov. Nu har vi snackat om Orpa. Nu ska vi snacka lite om Rutt. För du ser att i kyrkehistorien så har det varit också andra strömningar än det du har hört här. Det som jag snackar om nu, det har dessvärre varit huvudströmmen. Och som du märker, hänger igen fortsatt många städer. Inte dramatiskt, det är ingen kyrkeledare som går och säger att la oss drepa jöden. Nej, men det är en arrogans. Det är en arrogans. Och det är också särskilt att delar av kyrkan tar del i demoniseringen av Israel. Du ser att det du hör i Dagsrevyen, det du ser i FN, det du ser i EU, hvor man snackar om Israel, vet du vad det är? Det är jødehat som har fått ett nytt ben att gå på. Ja, men Israel är inte perfekta. Nej, selvfølgelig inte. Men det är mycket bättre än alla andra stater i Mittösten. Det är mycket bättre än alla andra nationer när det gäller att ta hänsyn till civile i krigföring. Det finns ingen land, inte NATO en gång, som är bättre till att ta hand om de civile hos fienden. Till att skåna de civile hos fienden än det som Israel gör. Det är bättre. Statistiken, den är bättre. Statistiskt sett. Richard Kemp, tidigare överskommanderande för de brittiska styrkorna i Afghanistan. Tjänstgjort i NATO, FN i internationella operationer. Rådgivare i England. Han säger, vi lärer av staten Israels krigföring. NATO ser på Israel och lärer. Det hör du aldrig om på Dagsrevyen. För där får du ett bilde av att denna nationen, det är en apartheidstat, det är en rasistisk stat, de dreper palestinska barn. Det är bilden du får. Men det är inte sanningen. Det är inte verkligheten. Och det är så som det har varit genom hela historien. Man lyver om judarna och så vill man förfölja dem. Man lyver om judarna och så vill man bojkotta dem. Man lyver om judarna och så vill man stämpla varor som kommer från Israel. Okej, tillbaka till historien. Det fantes undantag i historien. Och nu kommer vi liksom, nu kan du börja smila. I England fant man tidlig kristna som trodde att Gud ville bringa det judiska folket hem till Sion och landet Israel. Allerede på 1500-talet
talte puritanerne i England om gjenopprettelsen av nasjonen til det jødiske folk basert på Bibelens profetiske budskap. Det er jo herlig. Det fantes vekkelseskristne i England, mens man i Tyskland og resten av Europa forbannet etter folket, så var det vekkelseskristne i England som sa at Gud kommer til å hente dette folket tilbake. De erkjente at det jødiske folket utvalgt av Gud. Halleluja! Det hørte jeg et amen. Nei, det, sorry. La oss gå videre. I 1733 uttrykte Sir Isaac Newton, vitenskapsmann, basert på Daniels bok, at jødene ville vende hjem til deres land. Er det ikke herlig? Er det ikke herlig? Han hadde gransket skriftene. Han studerte Daniels bok. Og du vet når den hellige ånd kommer, da åpner han opp. Så Newton, han sa at jødene kommer til å komme hjem igjen. Han hadde ikke bare peiling på fysikk. Han fikk innsikt i ordet også. Og i Guds planer. Vi går videre. Brødrene John og Charles Wesley er i dag kjent over hele verden for den tjenesten de sto i på 1700-tallet. En av de sterkeste vekkelsene som verden har sett i, frem til våre dager med brødrene Wesley på 1700-tallet. De skrev en mengde salmer og hymner. En av dem som ble publisert i 1762 handlet om hvordan Gud skulle bringe det jødiske folket tilbake til Sion. Altså 186 år før Israels gjenopprettelse i 1948 fant sted. Det er jo herlig. I kirkebengene så sang de salmer om at jødene kommer til å reise tilbake til Sion. Gud kommer til å bringe dem tilbake igjen. Ja, hvordan skjønte de det da? De så det i Guds ord. Fordi Moses sa det. Jeremia sa det. Esekiel sa det. Daniel sa det. Amos sa det. De sa det alle sammen. Det var en ting de alle hadde felles. Gud kommer til å hente dette folket tilbake. Hvis ikke noe folk i historien, hvis ikke noe folk på denne planeten som har blitt spredt ut blant andre nasjoner, for så å komme tilbake etter 2000 år, har aldri skjedd i historien. Det er en gåte menneskelig sett. For vitenskapsmennene så er det et uforklarlig fenomen. Hvorfor det? Jo, vitenskapsmennene sier at dersom et folk blir spredt ut fra landet sitt, så vil man bli assimilert med de andre folkene etter maks 400 år. Hvis svenskene blir drevet ut, så vil noen nordmenn si, nei, jeg skal ikke si hva de sier, men hvis svenskene blir drevet ut og spredt ut over Europa, så ville de bli dansker. De ville bli engelskmenn. De ville bli tyskere. De ville bli spanjoler, italienere. Etter maks 400 år. Ser du? Men dette folket har fortsatt å være et folk. Til tross for forfølgelse opp gjennom historien som er helt makeløst. De har blitt deportert. De har blitt utestengt. Men de har fortsatt å være et folk. Vet du hvorfor? Fordi Gud har en pakt med dette folket. Pakten han gikk med Abraham gjør at denne nasjonen eksisterer i dag, takk og lov. Vet du hva det vitner om? Gud er trofast. Gud er historiens herre. Du skjønner at Israels eksistens vitner om at Gud lever. Ikke bare lever, men han regjerer. Halleluja. Israel er i dag det eneste landet i verden som har det samme navnet, som ber til den samme Gud, som har det samme folket og bor i det samme området som for 3000 år siden. Hvis ingen nasjon, og de taler det samme språket, om jeg ikke sa det, hvis ingen nasjon som har en sånn 3000 år lang historie. Vet du hva? Israel vitner om at Gud lever. Bare at dette folket, for at denne nasjonen eksisterer, det er som blår i øynene på djevelen. Fordi han vet at dette folkets eksistens, det er det bare Gud som står bak.
Och han Isas existens vittnar om att det som är fött av Gud, det segrar över världen. Och inte bara det, han vet också att när detta folket kommer tillbaka igen, de har inte kommit tillbaka igen, de är tillbaka men inte i mål ännu. Gör det här på förmiddagen. Det kommer en dag då miljoner av jöder i USA ska komma igen. Halleluja kan du väl säga. Miljoner, 6 miljoner runt där regnar man i USA. Många, många av dem bor i New York. Det kommer en dag då Gud hämtar dem tillbaka. Ja, hur ska det ske? Det lurer jag också på. När ska det ske? Snart. Det enda vi vet är att det kommer till att ske. Halleluja. Och du ser att när detta folket kommer tillbaka, det är detta djävulen vet. För han läser också skrifterna. Han fristet Jesus, så var han brukte. Citerte han Maos bok, Maos röde? Nej. Han citerte Bibeln. Och han vet att när detta folket kommer tillbaka igen, då är det snart en annan en som också kommer tillbaka.
Halleluja.
Till samma byen. Till Jerusalem. Halleluja. Därför är det en underlig kamp som raser omkring detta folket. Men tack och lov, bröderna Wesley, de sang nästan 200 år för jönnen fick landet sig tillbaka, så sang de att ju Gud ska hämta detta folket tillbaka igen. Flera kristna böcker blev gitt ut i England på 1800-talet. Och de uttryckte stötte till att nationen Israel skulle genupprättas. Till och med att England måtte bidra i denna processen. Och det som är fantastiskt, det var akkurat det som skedde. Men det var inte politiskt för dem. Det var menigheten. Det var Guds män som talte ut och skrev i England att England må hjälpa till att jöderna får sitt land tillbaka igen. Och det var akkurat det som skedde, säger jag. Tack Jesus. En av de kända namnen i den här samlingen här. Låt mig få se. Hur många av er har hört om William Hechler? Det var 2 speciellt intresserade här. William Hechler. Han skulle ha byggt en båt över. Men väldigt få har hört om han. Vem var William Hechler? Jo, han var en av de som spilte en speciell roll i denna processen. I 1884 skrev han häfte The Restoration of Jews to Palestine According to the Prophets. Genupprättelse av jöden i Palestina i henhåll till profeterna. Han etablerade en kristen sionistkommitté för att hjälpa jöder från pogromer eller förföljelse i Ryssland tillbaka till Palestina. Han blev en när vän och en avgörande viktig allierad med Theodor Herzl. Det var William Hechler som öppnat dörren för Theodor Herzl till västliga politiska ledare. Och bara helt kort, vem var Theodor Herzl? Han var en jöde. Och det mest jödiska vid han, det var släkten och familjen. Han var ingen troende jöde. Men han var jöde. Och så blev han sent till Paris till att täcka det som blev kallat för Dreyfus-saken. Och där såg han. Och Dreyfus, han var en jöde som blev urättmässigt dömt. Och han såg hvordan samfunnet, hvordan detta jødehatet manifesterade sig i samfunnet, i media och institution, i domsätt och så vidare. Så han hvordan jødehatet manifesterade sig. Så selv om han inte var någon troende jøde, trodde inte på profeterna, så begynte han att spinna vidare på någon han hade tänkt på tidigare, nämligen att jøderna, uansett hvor vi är, så blir vi förföljt. Så vi behöver vårt eget land. Inte för att han har läst Ezekiel eller Jeremia, hvor det står att han som sprätte Israel ska samla dem och vakta dem, liksom en hyrde vakter sin flock. Han var inte det. Men han bara så rationellt att jøderna blir förföljt. Vi trenger ett havn. Vi trenger ett land. Och den processen begynte. Och det som var, när han begynte att snacka om det här, så var det inte så att jøderna i Tyskland och runt omkring applåderade det. Nej, nej, nej. Många så på han som en excentriker. Många jødiske miljøer sånn, nei, 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 vi skal ikke flytte til noe land. Vi er tyskere. Og vi bor her, og vi er gode tyske borgere. Så det var ikke noe, liksom, noe applaus som begynte. Men han fortsatte. Han fortsatte. Og han reiste blant jøder og delte tankene om dette her. Men det var først när han mötte William Hechler, denne predikanten som hade kontakter in till tyske kejsarrike, kejsaren. Det var han som, William Hechler, som öppnade dörren så att Theodor Herzl kunde möta kejsaren av Tyskland och vidare också till andra politiska ledare. Det var inte gjort på knips, det var gick över ett år, en process, en kamp egentligen. Men det är så att Gud hade lagt något i hjärtat till predikanten William Hechler. Det var inte resten av kyrkan som var upptatt av det. Nej, han var säkert sett på som en del, se på Israels vänner idag. Vi hörde på förmiddagen idag. Hur någon ser på liksom, ja, disse Israels vänner. Det vill man sagt alltså, han var William Hechler. Hechler. Ja, det var så faktiskt. Det var inte någon kyrkesamfund som sa ja, kom igen. Nej, du driver liksom, var med den tonen där. Men han gav sig inte. Och William, judiska historiker, de säger idag, hade det inte varit för William Hechler så ville det aldrig blivit något av Theodor Herzl sina visioner om ett judiskt Hebland. Vad ska det säga? Det är inte vi som säger det, det är judar som säger det. Så det ska varit byggt en böta för William Hechler. Själv Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, har uttalat att han tror inte det skulle bli etableringen av den judiska stat hvis det inte hade varit för kristna sionister som stod med i processen för Israels upprättelse. En annan kristen ledare som var influerad av denna bevegelsen i England var Arthur Balfour. Englands utrikesminister och författare av Balfour-deklarationen. En milepel i den folkrättsliga processen med upprättelsen av staten Israel. Det var denna Balfour-deklarationen som var det första steget, första politiska grepet som gjorde att processen begynte för allvar vidare, som förde till upprättelsen av staten Israel. Så du skjønner, Gud har brukt kristna i historien. Ibland så möter vi kristna och säger, ja men Gud ordnade med Israel själv. Ja, så har det inte varit i historien. Han har brukt brännande troende kristna som har sett i Guds ord att detta folke är utvalt av Gud. Gud har fortsatt en hensikt med judarna. Och så har han brukt dem som ett redskap i historien. Ganska fantastisk. I världens historien så har han brukt kristna i nyckelroller till att vara med och vara redskaper som gjorde att det blev som det blev. Som gjorde att judarna fick landet sitt tillbaka. Halleluja. Är möjligt att dela den historien jag ska dela nu här i fjol. Men den är så bra så den ska jag dela i år också. Hur många av er har hört om Kirill, metropoliten Kirill? Det var tre intresserade på först. Ja, fyra intresserade. Resten folkens, var är den här? Kirill. Han var i den bulgarsk ortodoxa kyrka. Och han var en av ledarna i denna kyrka. Och jag ska läsa historien för dig. För du sa att jag sitter en sån härlig vittnesbild. Vad som sker när kristna inte tusa. Vad som sker när kristna inte tiger. Men istället vad ser på Guds ord står upp med detta folket. I 1941, det var alltså under andra världskrig, efter en period där Bulgarien var neutralt, blev landet allierat med Nazi-Tyskland. Tidlig i 1943 undertegnet regeringen i Sofia en hemlig avtal med nazisterna som gick ut på att 20 000 av Bulgariens jöder skulle deporteras. Mellan 4 och 11 mars detta år blev tusenvis av jöder sporet upp och arresterat. Järnbanevagnar blev gjort klara för att frakta jöderna till utryddelseslägren Treblinka. Information om den planlagda aktionen mot jöderna läckte ut och många protesterade över hela Bulgarien. Parlamentets vicepresident Dimitar Peshev klarade att få utsatt deportationen, men bara en kort tid. 10 mars blev järnbanevagnar lastat upp med 8500 jöder. 1500 av dem var från byn Plovdiv. Biskopen av Plovdiv, metropoliten Kirill.
sammen med 300 menighetsmedlemmer, troppet opp på stasjonen, hvor jødene ventet på videre transport. Kirill presset seg vei gjennom gruppen av SS-soldater som stod der og voktet området. De var forbløffet over hans mot, og våget ikke å stanse ham. Kirill gikk bort til jernbanevognene, hvor jødene befant seg. Og ifølge øyenvitneskildringen ropte metropoliten ut teksten fra Ruths bok. For dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Kirill, som hadde velsignelse til det han gjorde fra metropoliten av Sofia, som var den høyeste i rang i den bulgarsk-ortodoxe kirke under nazi-regimen i Bulgaria. Han gikk bort til en av jernbanevognene, hvor jødene stod presset som sill i en tønne, og han åpnet døra. Nå stoppet nazi-offiserene ham. Men Kirill var krystallklar. Om toget beveget seg, ville han legge seg på skinnegangen, og så måtte de kjøre over ham. Nyheten om metropolitens sivilulydighet spredte seg raskt. 42 medlemmer av det bulgarske parlamentet protesterte mot regjeringen. Ledere av alle politiske avskygninger sendte protester mot regjeringen og kongen. Neste dag ble jødene satt fri. Men kampen var langt fra over. 15. april arrangerte kong Boris et møte med den hellige synoden i sin kongelige residens og forsøkte å overtale biskopene til å støtte den antijødiske politikken og nazistenes deportasjoner. Han skrev: «Når alt kommer til alt, så har andre land sørget for å løse det jødiske problem på samme måte.» Kongen mante biskopene til å være patriotiske ved å akseptere lovene godkjent av parlamentet. Men metropoliten Kirill, Stefanus og andre medlemmer av synoden nektet å adlyde kongen. I mai fikk jødene ute på den bulgarske landsbygda høre de foruroligende nyhetene om at de skulle deporteres. To av sjefsrabbinene i Bulgaria, Daniel Sion og Asher Ananel, ba metropoliten Stefanus om å beskytte dem, og ba samtidig om at deportasjonsordren måtte trekkes tilbake. Stefanus, han sendte en rekke meldinger til kongen, og ba ham innstendig om å vise nåde mot jødene. Og så skrev han: «Du skal ikke forfølge noen, så du selv ikke blir forfulgt. Det mål du måler opp for andre, vil du selv bli målt etter. Jeg vet, kong Boris, at Gud i himmelen våker over dine handlinger.» Kongens plutselige død i 1943 satte en endelig sluttstrek for deportasjonen av landets jøder. Ved begynnelsen av 2. verdenskrig bodde det 48 000 jøder i Bulgaria. Ved krigens slutt var tallet 50 000. Og Bulgaria var det eneste landet under nazistyret som ved krigens slutt hadde flere jøder enn ved krigens begynnelse. Hva var det vi leste om her? Det var noen i kirken, det var noen gudsmenn som ikke var tause når jødene var i ferd med å bli rammet. Hører du? Alle andre steder i Europa, ikke alle, men nesten alle andre steder, så var kirken taus. Når skipet Donau med over 500 norske jøder la fra kai i vår hovedstad, det er mitt spørsmål: hvor mange prester, biskoper, pastorer var der da? Hvor mange var det? Kanskje ikke det var noen i hele tatt. Skjønt, det er historien. Men i Bulgaria så fantes det noen gudsmenn som stod opp for dette folket. Mot det som var med det politiske etablissementet, mot kongen, så stod de opp imot dette. Og det ble til velsignelse for det jødiske folket. De ble som en Ester i en tid da Haman ville utslette dem. Og fordi de ikke var tause, så brakte de velsignelse over det jødiske folket. I fjor sommer var jeg på et konferanse. Og så skulle vi ha noen innlegg, flere, på noen få minutter. Og så var spørsmålet:
Vad truer Israel mest i våra dagar?
Vad är den största trusseln för Israel och detta folk i våra dagar?
Och nu vet vi att det finns ingen makt som kan utsätta detta folket. För han varken sover eller slumrar, han som är Israels vakter. Så det vet vi. Men hvis jag likväl ska göra en värdering. Mitt svar var: den största trusseln för Israel i våra dagar, det är en menighet som sover. Det är en menighet som inte ser och förstår vad denna kampen handlar om. Gud har gett oss underliga vapen. Hvordan kan NRK hålla på så som de gör? Det är flera grunder till det. Mitt svar är att menigheten inte tar i tur och bryter den lögns ånd. Och detta ånd mot detta folket. För det kunde vi ha gjort. Kunde vi ha gjort det? Allt är möjligt för den som ber. Men du sa att när menigheten inte ber och inte förstår. Och vi tänker att ja, detta är bara politik. Jag ska säga en ting. Israel handlar allra minst om politik. Det handlar allra minst om media och konflikt. Och det handlar allra mest om Guds rike och Guds vilja i denna tiden. Och du säger att Gud väcker sin menighet i våra dagar. Gud väcker dig i våra dagar. Gud väcker våra pastorer i våra dagar. Våra präster, Gud, ge oss nåde. Så vi vaknar upp. Så vi kan ta del i det Gud gör. Vi kan vara hans medarbetare. Men vi kan också vara motarbetare. Jesus säger att den som inte är med, han är emot. Och du säger att det här finns det inte någon gråzon, för att säga det rätt ut. Hvis du tänker att ja, jag är vår menighet, vi är neutrala här. Nej, för hvis du inte är med så är du emot. Och det är inte så att vi snackar liksom menigheter i Norge, de är med oss och de är emot oss. Det handlar inte om det. Men det handlar ju inte om det. Och det handlar inte om kollekterna heller. Men det handlar om att Guds vilja får ha framgång. Och det handlar om att Gud får rensa ut av menigheten det som Paulus advarar mot. Nämligen ett hovmod som reiser sig upp mot detta folket. Och som dessvärre har präget kyrkan allt för länge. Men i våra dagar så gör Gud ett verk. Det står i Johannes uppenbarelse att den som har öron och hör med, han hör vad onden säger till menigheten. Så att det spörsmålet är vad menar den kristna ambassaden? Vad menar ord och Israel? Är inte det handlar om? Det handlar om vad menar han? Och det är det vi ser vad som står i skriften. I Jesaja kapitel 62 och vers 6 så står det: dina murer du Jerusalem, sätter jag väktare. Vi ska aldrig vara stille, varken om dagen eller om natten. Och så står det: dere som minder Herren, under ingen ro, ger inte han ro, för han genreiser Jerusalem och gör den till en lovprisning på jorden. Du ser att det kommer en dag här i världen då kungen kommer tillbaka och han sätter sina fötter på Oljeberg i Jerusalem och han ska härska med järnstav från kyst till kyst. Och denna byen blir en lovprisning på jorden. Och Herrens ord går ut från Jerusalem. Herrens lov från Sion. Det förbereder Gud. Men du ser att fram till det sker, in till det sker, så säger han, han sätter väktare på muren. Och du har kanske hört det för. Ordet väkter på hebraisk, det är notsrim. Och det är detsamma som ordet kristen på hebraisk, notsrim. Det är fantastiskt. Men vi säger det är en gudfällighet. Så när judarna säger kristna, så är det samma ord som väkter. Och Gud säger att han har satt väktare på Jerusalems mur. Och vad må en väkter först och främst göra? Han må vara våken. Han må vara våken. Så han kan varsla att nu är fienden på färde. Du vet när vi ser vad som sker med Iran idag. Hvordan de nu får frigjort miljarder av dollar. Over, närmare 150 miljarder dollar blir frigjort in i Iran i dessa dagar. Och tror du det blir mindre terror av det? Nej. Tror du det blir mindre hat mot judarna av det? Nej. Tror du det nå, ja, nu har vi fått pengar, nu roer vi ner? Nej, det är motsatt. Och spörsmålet är att då skulle väktarna stå på muren och regera med Gud i den andliga världen. Men nu så det sker inte, hvis ikke menigheten ser. Hvis ikke vi ser. Hvis ikke jeg ber. Hvis ikke jeg taler. Så det ingen som gjør det. Så Gud hjelp oss. At vi som menighet og kristenhet kan stå opp sammen med Gud i denne tiden. Fordi vi ser. Vi har fått en hellig ånd. Vi har fått oppenbaring. Så vi ser og vi forstår hva vi skal gjøre i denne tiden. Paulus, han sier det slik i Romerne, kapittel 15 og vers 25. Jeg siterte det her i sted. Men nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. Fordi fra Makedonia og Kaja hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som i Jerusalem. Og så sier Paulus, ja, dette ville de svært gjerne gjøre. Og de, altså hedningene, står også gjeld til dem, til jødene. For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, altså jødenes åndelige goder, da det også deres, hedningenes plikt å tjene dem med de materielle goder. Det interessant. For Paulus samler inn, dette en kollekthalle han holder her. Han samler inn penger for å velsigne de hellige Jerusalem. Og det interessant, når Paulus sier det her, så sier han ikke det som vi ofte sier. Nå skal dere gi en gave, så vil Gud velsigne dere. For den som velsigner i jødene, vil Gud velsigne. Men Paulus sier ikke det. Han har en helt annen vinkling. Han peker på menigheten i Rom. Og så sier han, folkens, dere står i gjeld til dette folket. Fordi dere har fått de åndelige gode fra dem. Folkens, han sier, menighet, det er deres plikt. Han sier ikke, vær så snill å gi. Han sier, du skal gi til dette folket. Fordi du står i gjeld til dem. Og mange menigheter rundt i Norge, rundt i Vesteuropa, har en post på budsjettet. Man har en post for barnearbeidet. Man har en post for misjon, takk og lov. Man har en post for ungdomsarbeidet. Men hvor Israel? På budsjettet. Jeg tror, det nesten så jeg sier, så sier Herren. Jeg får vente neste år. Det kommer en tid, tror jeg. Og dette sier ikke jeg for at liksom ambassaden skal få møte. Nei! Jeg sier for at jeg tror det kommer til å skje. Hundrevis. Jeg tror det. Hundrevis av menigheter i Norge i årene som kommer, kommer til å få et post på budsjettet som heter Israel. Hvorfor det? Fordi vi står i gjeld til dem. Og vi plikter å tjene dem. Og jeg tror det vil få løse mer velsignelse enn noen gang for Kristi kropp. Ja, men må vi velsigne Israel? Det er ingenting som man må, sånn sett. Og Gud elsker oss uansett. Han er nådig og barmhjertig. Ikke sant? Sånn sett så elsker han oss ikke på grunn av, men på tross av. Men du vet, det har noe med Guds velbehag å gjøre det som i henhold til hans vilje. Og jeg tror at når menigheten velsigner dette folket, når menigheten velsigner dette folket, ber for dette folket, du har omsorg for dette folket, så er jeg overbevist om at vi går videre i Guds plan som Kristi kropp. Jeg er overbevist om at vi gjør noe med Norge som vi ber om hver eneste dag. Vi ber om vekkelse i det landet her. Vi ber om at Guds rike skal ha fremgang i det landet her. Og jeg tror at noe handler om at menigheten, Kristi kropp, forsamlingene, de må gripe fatt i denne delen av Guds ord og Guds frelsesplan. Halleluja. Du er her i kveld. Du kan være med å gjøre en forskjell. Både i forbønn, med økonomi, og være med å tale ut i ditt miljø, i din husgruppe, i din menighet, i din sammenheng, så kan du være med å løfte disse tingene opp. Ikke med en sånn pisk. Du må velsigne Israel. Bang! Nei, det funker ikke på den måten. Men du må forkynne tro. Forkynne ordet. Så kommer troen av forkynnelse. Og da kommer det også en takknemlighet til dette folket. Halleluja! Og det er noe av det Gud forbereder, eller gjør i denne tiden. Takk, Jesus. Til slutt, så står det i Malaki. Det er det siste versene i det gamle testamentet. Siste versene før vi kommer til evangeliene. Så står det i Malaki kapittel 4 og vers 5. Se, jeg skal sende dere profeten Elia, for den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann. Ofte så refererer vi til det verset her, og snakker om generasjonene som må være sammen i menigheten.
Och det är ju, det tror jag absolut att Gud vill behaglig. Jag har inte tro på att bygga en ungdomsmenighet och så har vi de äldre som bygger, som mötes på förmiddagen, så nej, tror jag inte på. Jag tror att vi är ett i Kristus, både unga och äldre. Så det är inte något galet att ta detta som ett utgångspunkt, för det är Gud vill behaglig. Men personligen så tror jag att det värsta här talar kanske också om detta, men också om något djupare. Här står det om en försoning mellan barna och fäderna. Vem är barna? Det är de som blev födda på ny i kyrkan, i menigheten. Det är menigheten. Men vem är fäderna? Paulus säger om det judiska folket, dem tillhörer fäderna, säger Paulus. Och Gud virker fram en försoning idag. För du och jag sitter här ikväll, så virker den heliga ånd fram en försoning mellan jöder och kristna. Halleluja. För första gången i historien så är det idag miljoner av kristna som är signade det judiska folket. Aldrig skett förr. Aldrig varit en stor bevegelse i olika nationer att kristna omfamnar detta folket. Aldrig skett förr. Men det sker i våra dagar. Du kan dra till Asien. Du kan dra till Afrika. Du kan dra till Europa. Du kan dra till alla kontinenter. Och du vill möta på kristna. Som dig här ikväll. Som ber om fred för Jerusalem. Vi möter också andra grupper. Det vet vi. Men detta är något som den helige ånd väcker upp i sin menighet. Halleluja. Och grunden till att du är här ikväll. Det är för att Gud vill bruka dig i denna processen. Som en förbedare. Som är med en som gör en forskel i denna tiden. Och det vill jag bara utfordra dig till och uppmuntra dig till. Ikke le bara för ditt eget. Le inte bara för jobben och lönna och hytta och huset. Men le för det eviga. Le för evigheten. Var med och bygg församlingen. Del evangeliet med nabor som inte känner Jesus. Le för evigheten. Gud hjälp oss. Så det är inte materialismen som griper oss. Men att vi lever för evigheten. Och en del av det som lever för evigheten är att välsigna detta folket. Halleluja. Det vill Gud bruka oss till. Och det vill Gud göra i denna tiden. Tack Jesus. Ska vi ta oss avslut med att vi tackar Gud samman. Har vi några lovsångare? Har vi musiker här eller? Det har vi. Fantastiskt. Vi har musiker här. Tack Jesus. Vi prisar dig Fader Gud. Prisar dig Fader Gud. Tack Jesus. När jag utfordrar sånt, så är det inte liksom för liksom att ta dig, men det är så att vi må utfordra den slangen som infesterar menigheten. Vi må utfordra dessa tankebyggningarna. För du ser att de försvinner inte av sig själv. För det står en fiende bak som sår in lögn och bedrag. Så vi må stå upp samman. Stå samman. En slår 1000, men 2 slår 10 000. Halleluja. Och jag sa det här, jag sa det när jag började möta här. Jag upplever mer öppna dörrar idag bland pastor och ledare än någon gång tidigare på 20 år. Och så vad det är? Det är den helige ånd som virker fram. Det är den helige ånd som virker fram. Vi ska se kyrkesamfund i Norge. Jag syns det var härligt. Jag ska bara nämna det. För det är nog med den processen vi snackar om nu. Och nu snackar jag inte om pinsebevegelsen för att fördela dem. Men Stigmund Kristoffersen, som är ledare av pinsebevegelsens lederåd, han hade en artikel i Korsets Seier rätt för nyttår. Och bara några få månader tillbaka, och han skrev över 2 sidor: vi må välsigna Israel. Ja, det är en självfölge. Är problemet att vi har sett väldigt lite av det från ledare och generalsekreterare. Och jag ser inte det i anklage. Absolut inte. Men du ser att jag är tacknämlig för att Gud virker fram nu i dessa dagar. Och vi ser det i olika miljöer också. Men jag ser också i Frikyrke Norge folk som står upp och preker ersättningsteologi. Det har jag heller aldrig sett för i Frikyrke Norge. Folk i Frikyrke Norge som står upp och talar ersättningsteologi. Det har jag aldrig hört om tidigare i löpet av dessa år. Så det är en kamp. Det är en brytning som pågår. Men det är så att det som är fött av Gud, det säger det över världen. Det som är fött av Gud, det säger det över världen. Och det vi har delt här ikväll, det är något som kommer att bre om sig i menigheterna här i Norge. Jag har överbevist om det. För det är fött av han. Och han vill bringa sin menighet. Han vill bringa sin församling till en plats där de står samman med detta folket. Halleluja. Ska vi resa oss upp? Tack Jesus. Och så
Innan vi går in i avslutningen här, så låt oss bara tillbe Gud samman då. Lovprisa ham. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus, glory. Tack Fader. Tack Fader. Tack Jesus.